A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, you really press them down, they'd say, the reason I own this is the sucker is going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
Put that check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market, but the steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Och vilket fullspäckat avsnitt det blir den här veckan, Fabian, eller hur?
Det blir rejält mycket att snacka om. Vi har ju... Ja, dels har vi haft många intressanta rapporter. Det är e-handel, det är Yubico som vi pratade om för några veckor sedan. Sen har vi liksom den stundande rapporten i kväll. Det är väl världens största rapport, och det är Nvidia som kommer ut med sin rappa. Och det känns som det kommer styra lite både amerikanska marknaden och hela världens marknader, beroende på vart den kommer in.
Jag tror du skulle säga att det var Björn Borg.
Ja, Björn Borg också, såklart.
men den rapporterar imorgon. Och vi spelar in det här den 21 februari, men det släpps ju den 22. Och de släpper sin rapport den 23 på fredag alltså. Men vi ska ändå våga prata lite om det bolaget på grund av att det faller in i ett visst tema. Så får vi se om vi har rätt utfall eller inte i våra prognoser.
Ja.
Snacka om att balansera på en styva linan här, va?
Ja, men grejen, det liksom spelar ingen roll för vad du har för prognoser. För att liksom, blir det ens den minsta biten på marknaden nu, så drar ju bolagen 30%, och blir det minsta möjliga missen så faller det 30%. Så att...
Ja, en bipolär marknad är vi just nu. Kambi såg och rapporterade idag. De hade ju lägre intäktsguidning, och trots att aktien redan är ner över 70% de senaste 3 åren, så föder ytterligare nu nästan 20%. Bara på att man guidar ner lite, trots att det är väldigt, väldigt mycket känt. Snacka om att det är mycket uttaget i den aktien. Och många andra bolag också. Det var ett gäng bolag såg jag idag som rapporterade, varav majoriteten var ner 10%, förutom Synsam som var upp 10% istället.
Ja, men folk sitter väl så mycket vid datorn nu med AI, så du måste få glaje på dig.
Kanske det är så. Men du, vi ska inte prata Synsam. Däremot kommer vi nämna Björn Borg. Vi kommer också nämna AI. Det känns ju som ett ständigt tema just nu, och det kommer bli mycket annat. Bland annat fokus e-handel den här veckan. Men vi ska som vanligt först påminna om att det inte är någon rådgivning eller rekommendation. Vi berättar bara om vår process och hur vi tänker. Gör alltid din analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med
risk.
Vi har den här veckan återigen med oss våra vänner på NordVPN, som ju är den bästa VPN-lösningen på marknaden, får man väl ändå säga. Och det finns ju många goda anledningar till att testa NordVPN. Kan du nämna några, Fabian?
Ja, absolut. Det bästa är ju att kunna komma åt F1-appen i F1-tv-appen i alla möjliga olika länder, så att du slipper betala de hutlösa priserna till Viaplay och andra kabelaktörer.
Ja, det kanske är så att det är NordVPN som ligger bakom Viaplays fall på börsen. Men utöver det här så kan du dessutom få väldigt mycket skydd av NordVPN. Den skyddar din dator mot virus när du surfar på nätet. NordVPN skyddar också din trafik och därmed din integritet. Och som du sa, man ser streamingtjänsternas utbud på andra marknader. Och om inte de tre skälen vore nog så har vi dessutom nu ett pang-erbjudande där du får 4 månader gratis när du tecknar 2-årigt abonnemang. Och som extra bonus får du faktiskt en kupong för ytterligare 3 månader. Och den kan man göra själv, ska använda själv, eller så ger man bort den till någon man känner. Dessutom är det som vanligt 30 dagars pengar tillbaka garanti, så det är riskfritt att testa det här.
Besök nordvpn.com/marketmakers. Länk finns såklart i avsnittsbeskrivningen. Och vi vill säga stort tack till NordVPN.
Ja, och då tänkte jag först låna ett litet segment från en annan podd, och det är ju det här med veckans sågning. Det är ju så att den här veckan handlar det lite om Technion, investmentbolaget, som många nog känner till. Vi har pratat om det i podden, jag har exakt aktier i Technion till och från. Det har ju varit ett bra bolag att trada, jag ska komma in på varför. Dessutom, jag gillar ju både Johan och Daniel som är grundare och vd, och Daniel är ju någon form av CXO, eller förvärvsgeneral i den nya termen de har börjat kalla honom för. Och det är just det vi ska återkomma till, för jag tycker att de ändå lite förbrukat lite förtroende här. Eller det var väldigt konstigt skött det här, måste jag säga. Men bara bakgrunden sagt, de är en serieförvärvare eller investmentbolag om man så vill. Och vi har pratat om bolaget i podden och även haft med Daniel faktiskt som gäst i podden. Han skrev ju en bok för ett par år sedan. Också lite roligt. Både Johan och Daniel är ultralöpare. Vi spånar ju lite här kring, de har ju blivit av med 3 CFOs på väldigt kort tid. 4 om man räknar Daniel hoppade in som interim CFO också och så upp sig från det. Men vi funderar lite på, jag har diskuterat med en del varför de inte lyckas behålla sina CFOs. Och jag vet inte, det bästa teorin vi har just nu, det är ju, jag tror inte att det är för att det är något fuffes i böckerna kanske som en del spekulerar om. Jag tror kanske snarare att både Daniel och Johan är ultralöpare. Och jag kan tänka mig att det är lite tufft att hänga med det. Jag vet, när jag träffar Daniel, då har han sprungit till våra möten.
Exakt, om du kollar aktien här då. Ultralöpares aktier, ner 10% i år. Men går in på Torstens aktie, New Wave, det är upp 20% i år. Han är väl motsatsen till ultralöpare.
Ja, så fast att,
jag ser korrelation här.
Men då missar du historiken här. Torsten har faktiskt skrivit en bok om träning och viktnedgång som heter Från fet till atlet. Jag kan tycka att det är bland det bästa namnen på en sån bok någonsin.
Ja, när du sa det så beställde jag direkt. Men det var ett tag sedan, va? Det var 10-15 år sedan.
Det är lite under bältet kan jag tycka, att börja prata om folks vikt och sådär. Men det är ändå spännande. Torsten har ju faktiskt gjort en resa från väldigt, väldigt överviktig till väldigt vältränad. Tyvärr nu har han ju gått tillbaka igen till den väldigt överviktiga. Och vi får se. Men jag tror att han är igång och tränar igen faktiskt.
Ja, oavsett så sköter han ju sitt bolag bra.
Så är det. Och disciplin av Guds nåde tycks han ha. Det är därför han klarar av en sån här enorm viktnedgång också. Men Technion, vi pratade om Daniel och Johan, och vi träffade ju dem. Senast vi träffade dem var ju på Omaha, när vi var i Omaha på Berkshires årsstämma som de brukar åka till. Och då upptäckte vi något intressant ju. Vad var det vi upptäckte där egentligen?
Alla och deras mamma satt ju håsade sönder Technion, alla de här family offices. För det visade sig att inga av de här liksom fonderna var ju särskilt priskänsliga. De satt ju bara köpte det de tyckte var kvalitet. Det spelar ingen roll om det handlades till P10, P50, P100, för att det var quality.
Precis.
Och en av de aktierna var just Technion. Och det var ju massa svenska roll-ups. Det var ju Lifco.
Ja, det visar sig att alla de här family office-förvaltarna, och man ska väl tillägga att känslan lite med många av de här vi pratade med var ju att när de sa att de var family offices, så visade sig att oftast var väl lite så här trust fund babies. De hade fått väldigt mycket pengar inom familjen, och så hade de fått uppdrag att förvalta det för att ha någonting att göra. Men de hade kanske inte jättestort intresse egentligen. Alla hade i alla fall läst den här boken 100 Baggers, vars författare Chris Mayer också äger aktier i Technion. Och han äger också aktier i Lifco och han äger aktier i Evolution. Och alla de tre har han skrivit i sin bok om att det är 100 baggers. Och det var ju exakt de tre aktierna som folk kände till när man frågade om svenska aktier. Det var de enda svenska aktierna de kände till, och de ägde samtliga på grund av att man läste den här boken. Och därför, jag sa ju det, Technion har varit en liten bra tradingaktie. För mig har det i alla fall funkat väldigt bra, just att så fort det har varit stora dippar i det här bolaget så har så fort jänkarna vaknar så har de köpt upp det. Och det såg man ju inte minst nu häromdagen när de släppte en katastrofrapport. De växte väl, var det -8% organisk försäljning. Bolaget har det ju tufft, för de har ju dels ganska mycket industribolag och sådär, men de har också en väldigt stor husbyggarexponering. Så de har lite tufft generellt långsiktigt. Jag gillar ju bolagen de äger, men värderingen på det här, på just Technions aktie, är ju helt sanslös. P35 för liksom ett investmentbolag, det är ju inte rimligt.
Ja, men det är ju skitbra arbitrageläge här, för att i Technion kan du ju köpa ett bolag för P30-35 som rullar upp P5-10-bolag. Det låter som en fantastisk
tid, tycker jag. Det var ju det alla sålde in Embracer på en gång i tiden, det här vad heter det, multipel arbitraget. Men Technion var ner 20% på den här dåliga rapporten. Och ja, man kunde som vanligt lita på jänkarna. Så fort klockan slog 3-4 någonting, då började de köpa upp den och stängde på minus 5. Det är ju rätt sanslös återhämtning.
Det är galet med tanke på att den rapporten var så jäkla svag.
Ja, men det är så.
Organiskt minskade väl med typ 8-10%.
Ja, och de tänker ju så, de här family office-killarna som har läst 100-bagger-boken, de tänker ju bara att det här är buy quality, cry once. Det spelar ingen roll vad prislappen är som du var inne på, utan de bara köper. Och är det ner, då är det ju rabatt. Det är ju så det funkar. Men det märkliga med det här, det var ju att det var en katastrofrapport. Och det visade sig att, och varför i den här veckan såg ni? Jo, för det visade sig att Daniel Chang inte är insynsreggar. Han kallas alltså för förvärvsgeneral. Han har en väldigt konstig titel, CXO, det är för att han är lite allt-i-allo. Men de facto är han ju mer eller mindre person nummer två på bolaget under vd. De har ju haft CFO som sagt, men de har haft lite problem med att behålla dem. Och däremot Daniel har alltid funnits med i bolaget och haft ett stort ägande. Och helt plötsligt nu visar sig att han inte hade något stort ägande längre. De aktierna var borta. Förklaringen här, den kanske är sann. Jag tror faktiskt inte att det är något fuffes här. Det är inte min känsla av dem, men man kan göra fel. Men det är att han sålde sina aktier för att han skulle finansiera ett optionsprogram. Och sen drog det här ut på tiden. Jag förstår inte riktigt det skälet, för att du behöver ju inte sälja inför ett optionsprogram. Du kan ju vänta tills optionsprogrammet är klart och sen sälja dina aktier och köpa optionerna. Men han har sålt av massvis, i princip allting tror jag han ägde, för att finansiera det här, sa han. Och sen kom det in en katastrofrapport. Och sen då dessutom tecknade man... Då gick istället Johan ut, Stene, vd, och sålde 100 000 aktier till Daniel för att liksom försöka täcka upp det här på något sätt. Så nu äger ju Daniel mer aktier, men han fick ju köpa någonting kraftig rabatt. Och han gör dessutom med ett lån med ränta på. Det var väldigt märkligt, och de skickade ut ett PM om det här som inte alls var förtydligande, tycker jag. Det bara förvirrade till det mer.
Ja, han tjänar väl 5-6 miljoner på en dag där, för han köpte ju till typ 202 spänn.
Precis, så aktien handlas med 220 eller någonting. Så det har varit en ganska bra affär, bara rakt upp och ner. Men jag tycker egentligen är det inte så jätteviktigt med det här, för det finns så mycket olika skäl till de här, även om det varit väldigt fult. Men det kanske inte var avsiktligt, vem vet. Man ska akta sig för att bli förtalsanklagad här. Det jag tycker egentligen är en stor sågning, det är hur han inte är med insiderförteckningen. För vem är en insider eller en insynsperson?
Insynsförteckning.
Ja. Jo, om man tittar på Finansinspektionens hemsida, så säger man att exempel på information som kan utgöra insiderinformation kan vara information om förvärv. Det känns ju som att en serieförvärvares viktigaste liksom information är ju vad de förvärvar till vilket pris. Och det är Daniels jobb att träffa bolagen. Och han har ju liksom fullständig insyn i det här. Det är han som är med och förhandlar fram affärerna. Det är jättekonstigt att han inte skulle sitta på inside-information. Det är det enda han sitter på nästan.
Menar de förvärv av bolag där, eller förvärv av aktier?
Är förvärv av bolag. Förvärv och försäljningar av bolag.
Ja.
Så det är jättekonstigt. Och bolaget själv var lite pressade på det här på konfkålet. Och det enda som kom fram var väl i princip att vi har en liksom årlig översyn över det här. Och då har vi bestämt varje gång att det är vd och CFO som ska vara insynsreggade. Och det var Daniel då, när han var CFO ett tag. Och då finns alla hans affärer förtecknade. Men däremellan så är han inte det. Och det är jättekonstigt med tanke på att han sitter på insiderinformation. Min tolkning är det här, nu var det länge sedan jag skrev min svedsäck, men min tolkning är väl snarare att alltså, så fort du får tag på någon inside-information så ska det förtecknas att du har den informationen, eller så ska den ut på marknaden. Så att, jättemärkligt tycker jag hela den här grejen nu. Och det känns inte... Jag vet inte. Bolag själva sa att vi har nog gjort fel, vi ska försöka fixa det i veckan. Citattecken. Men ja, väldigt märkligt.
Jag har verkligen ingen koll över liksom, vem du måste insynsregga eller... insiderhandel och så vidare. Jag har liksom aldrig riktigt lagt ner tid på det. Men så liksom, om du vill skapa den här helhjulestämpeln som de verkar kunna göra eller vilja göra och efterhärma liksom Buffett och Berkshire och så, ja, då kanske du inte ska sitta och göra såna här typer av lite konstiga handelsgrejer och trades och liknande, eftersom du drar ner din reputation. Du får det ju att verka som du har något fuffens. Och sen för det andra så kanske du inte ska... Jag menar, jag satt där på kolet och det var jäkligt skumt. Skumt kol tyckte jag. Jag har aldrig lyssnat in ett annat Technion earnings call. Men jag menar, det kändes verkligen som när man var liten och jag menar, man skulle snatta lite godis eller något, så blev man påkommen och så fick man stå där och skämmas. Det kändes ju verkligen som att det är så här, ja, men de var lite... var någonting de inte sa. Jag kanske bara inbillar mig det, men det var ju bara en jätteskum grej, hela grejen. Och det är säkert som du säger, det är ju inget, kanske inget konstigt med det, men det är inte jättebra om du vill bygga upp ett bra rykte som Sveriges Berkshire, eller vad man nu vill göra.
Nej, jag tycker det var jättekonstigt. Och som sagt, jag är inte heller jurist. Det kanske inte är så att det är olagligt. Det är också olika för olika börser och handelsplatser. De är ju inte på börsen, de är ju på en handelsplats. Så att, absolut, de kanske inte gjort något olagligt. Men jag måste säga att förtroendemässigt så känns det riktigt konstigt att han inte skulle vara en insider. Vi får väl se. Apropå det, konfkåret också hölls ju på Teams och finns inte inspelat. Det kommer ju komma ut någon inspelning av det. Men det där tycker jag också är en stort minus, att man inte kör sina konfkåls på någon vettig plattform. Men vi ska inte prata om en hel avsnitt. Jag tyckte bara att det där var lite dåligt och vi får väl se hur de följer upp det där. Ska vi hoppa in lite istället på AI som jag vet att du vill prata om? Du har ju liksom fastnat nu lite på det här spåret väl med AI-infrastruktur sen du fick vatten på din kvarn förra veckan.
Ja, jag tyckte bara snabbt lyfta Yubico-rapporter angående saker
som går upp.
Bara drar och drar och drar. Ja. Omsättningen kom väl in 20% upp year on year, varav prenumerationer utgjorde 14% av nettoomsättningen. Rörelseresultatet upp 40%, orderingång upp 84% year on year. Och justerad vinst per aktie landade på cirka 4 kronor på helåret, vilket var typ 50 öre mer än vad jag trodde det skulle göra. Vilket innebär att liksom, det här bolaget nu handlas på P50 på rullande 12. Aktien är väl upp cirka 50% sen den var med i podden för 2 veckor sedan. Och tillväxten för omsättningen kom in typ exakt där jag trodde. Det är bara att marknaden vill att det ska vara dyrare. Så du ser en fantastisk multipel expansion just nu i Yubico. Och det visar väl liksom lite här vad folket vill ha. Du vill ha cybersäkerhet, du vill ha AI. Och du skiter i allt annat. Men ja, exakt. Nu när vi har avhandlat det där. Ja, jag vill fortsätta prata lite om AI. The trend is your friend, som man säger. Och utvecklingen går i enastående takt just nu. För du såg väl den här stora modellen som OpenAI kom ut med förra veckan.
Precis, deras nya text till video. Så att du kan alltså, precis som tidigare har man ju kunnat använda DALL-E hos OpenAI för att skriva in en text och så får man ut en bild. Nu kan man alltså skriva in en text och så får man en video. Och den var rätt otrolig. Man kan ju jämföra den här. Om man vill se hur snabbt utvecklingen gått så kan man ju googla på, eller YouTubea på Will Smith eating spaghetti. Då såg man ju hur liksom video, AI-video såg ut för ett år sedan. Det var inte mycket som var rätt där. Och nu tittar man då, googlar man sen istället på Sora, så ser man ju hur otroligt snabbt den utvecklingen gått. Det är ju fantastiska resultat. Det ser ju liksom helt verkligt ut mycket av det.
Ja, det är faktiskt helt galet. Och du kan generera upp till 60 sekunder video från en prompt eller från en text.
Sen är ju frågan, många snackar ju om att det här kommer få, nu har animatörer inget jobb i framtiden, så någon, om det var DreamWorks vd, eller det var någon på DreamWorks som pratade om att 90% tror han sa av alla animatörer kommer bli av med jobbet nu. Och jag vet inte, jag tror ändå man ska lugna sig lite. Även om det går fort framåt så är det ganska stor skillnad från att skriva en prompt till att faktiskt animera någonting med någon form av känsla och karaktär liksom, och få det att hålla ihop i en 2 timmars film. Alltså jag tror ändå att det är ganska mycket kvar, även om jag tycker att det är väldigt imponerande. Jag tycker generellt mycket med AI faktiskt, så är det ofta, just när det gäller bilder och film och så, så tycker jag att det mest oroväckande, det är väl snarare vad det här gör för liksom det här som kallas för fake news, alltså med att man nu kan liksom hitta på grejer. Man kan syntesera röster av kända politiker till exempel, klipp, göra filmer med dem kommer man kunna syntesera ihop nu också, och då sprida saker som inte är sanna helt enkelt.
Ja, absolut, det är ett jättestort problem. Och jag menar, det var ju redan ett problem för liksom 10 år sedan att du kunde liksom klippa ihop saker i Paint, och så gick ju folk på det. Och så tar du den liksom källkritiken och applicerar den på i stort sett videos som ser extremt verklighetstrogna ut. Du ser ju i stort sett redan det på Twitter nu, att var och varannan film eller videoklipp eller citat eller bild, då kommenterar ju alla, är det här AI eller på riktigt? Så det börjar ju leta sig in lite där i mainstreamen, men det innebär ju inte heller att det är bara fake news som är problemet, utan det kan ju också vara real news som folk liksom får vatten på kvarn och anklagar för fake news. Så det kommer ju vara otroligt svårt att hålla isär vad som är på riktigt och vad som inte är det, speciellt för gemene man. Men som du säger angående animatörer, men folk tar ju alltid ut svängarna för långt, alltså det är ju en pendel här, och det kommer ju slå först mot allting är möjligt. Och sen kommer liksom visa sig, vi kanske inte riktigt kommit så långt som vi tror. Då kommer det svänga åt andra hållet och folk kommer hoppa på tåget att AI är helt värdelös och det inte går att göra någonting med det. Så kommer det svänga fram och tillbaka och sådär. Och det är väl där man kommer få de stora möjligheterna som tradör. Men det var ju otroligt mycket som hände. Sen också, när det kommer till animatörer, innan vi hoppar vidare till nästa grej. Många säger, har jag också sett, sitta och pitcha, men nästa steg är att du kommer kunna liksom skriva in, det här döden för liksom Netflix och YouTube och så, för att du kommer kunna skriva in liksom exakt vad du vill ha för film, och då kommer du kunna autogenerera liksom den filmen du vill ha. Men då tar man inte hänsyn till heller att majoriteten av människor vill ju inte nödvändigtvis sitta och skapa sina egna produkter heller. De vill ju konsumera produkterna. Det är ju bara att sitta och kolla på skillnaden mellan konsumenter och producenter på till exempel TikTok och YouTube, och det är väl en 10-1, och det är inte så jättesvårt att sitta och producera på de plattformarna. Så att bara för att AI utvecklas tror inte jag att liksom, det betyder att hela de här industrierna kommer dö ut, men möjligtvis kommer det förändras. Ja, det släpptes jättemycket nyheter som gått liksom lite under radar nu efter Sora kom ut. Google släppte sin Gemini M.5.
Vad hette bolaget, sa du?
Google.
Google, okej.
Okay. Alphabet. Google. Alphabet. jag vet inte. De släppte Gemini 1.5 med en 1 miljon token context window. Vilket i stort sett, det innebär i stort sett att det är jättestor prompt du kan skriva in här och massa text. Liksom, du kan processera mycket mer data än konkurrenterna. Det är 700 000 ord, eller en timme video, eller 11 timmar audio per liksom, förfrågning, per gång du skickar. Jag såg någon som smällde in en hel liksom facklitterär bok om biologi som, liksom, från universitetet, och så satt den och ställde frågor och så fick den liksom 100% korrekt på alla frågorna, för han har läst in hela den här biologiboken. Och det är väl typ 7-8 gånger kapacitet som ChatGPT 4 Turbo. Så det är otroligt imponerande, och visar ju såklart framstegen här. Och sen
visar också desperationen Google har.
Ja, både Google och Apple och liknande.
Vad kan vi komma på som är bättre? Vi ökar promptstorleken.
Ja, men det är ju inte nödvändigtvis negativt det heller. Men de har ju problem här, för att de har ju inte legat längst fram när de borde egentligen göra det, med tanke på deras uppköp av DeepMind, är det väl det heter, för typ 10 år sedan. Så de har alltid varit längst fram med AI, och så kommer liksom OpenAI och liknande aktörer och springer om dem och snor spotlighten.
Google satsade lite för mycket på schack och go, tror jag, eller go.
Ja, det var väl kanske inte där som liksom det, vad man säger, the killer app för AI fanns. Då missar de ju mycket in i LLM. Kan de komma i kapp? Ja, antagligen. Men sen har de ju också problem med kannibalisering där. Alla deras pengar kommer ju från sök. Liksom om folk inte längre vill klicka på länkar, utan du vill använda en LLM för att få dina svar. Det finns ju en jättebra app för iPhone som heter Perplexity. Man ställer en fråga, den matar dig svaren. Det är väl liksom lite som ChatGPT på det sättet.
Ja, det är intressant. Jag har ju äntligen fått tillgång till att testa lite Copilot, alltså Microsofts ompaketering av ChatGPT. Den innehåller faktiskt annonser. Alltså, det går ju att trycka in dem där också, men de känns ju otroligt irrelevanta och i vägen framförallt.
Exakt, så det är ju svårt med den typen av monetarisering där du kan balansera ditt gamla sätt, men du inte riktigt kommit fram till hur du ska monetarisera det här liksom, potentiella liksom, nya vägen framåt, vilket eventuellt är till exempel ChatGPT istället för sök. Men du nämnde Microsoft där. Såg att de pumpar in 3,5 miljarder dollar i Tyskland för att dubbla bolagets AI-infrastruktur och molntjänster där. Och sen, det var ju liksom, det var i stort sett liksom nyheter från alla bolag förra veckan. Meta, Twitter, Slack. Vill inte ta upp alla nu, men värt att spana in. Och det är intressant nu liksom att man ser så mycket nyheter kring liksom ekosystemet och bygga upp AI-ekosystemet, för vi började prata om det här förra veckan, och jag tänkte fortsätta lite på det här spåret. Och för er som inte lyssnade kan jag väl snabbt summera det som att allt fokus i den här nuvarande fasen, i stort sett sen ChatGPT kom ut, har ju legat på GPUer och beräkningskraft i datacentret. Därför har man ju sett marknaden handla upp Nvidia och andra chipbolag så pass aggressivt som de har gjort. Men förr eller senare kommer man se flaskhalsar uppstå. Man har väl sett, börjat se det redan. Men det kommer bli ännu värre ju längre man liksom låter det här fortsätta. Och det är för att man inte lagt lika mycket capex på att expandera över infrastruktur i datacentret. Och jag tycker väl att det här är en väldigt, ett liksom väldigt intressant sätt att potentiellt exponera sig mot AI-cykeln. Eftersom man tidigare liksom främst tänkt på just de här chipbolagen som Nvidia och kanske andra Mag7-bolag. Och det är inte så att det vattnas i munnen direkt för mig att köpa de bolagen. Jag menar, kolla Nvidia nu liksom. Och Nvidia rapporterar som sagt ikväll, den 21 februari. Det är extremt höga förväntningar inför den här rapporten. Som vi pratade om förra veckan, ja, kommer de in enligt förväntningar så ser det ju billigt ut. Då handlas det ju på typ en multipel på P20 eller något sånt. P30 kanske det. Men förväntningarna är väl att de ska växa omsättningen 240% year on year och vinst per aktien, vad är det, 400-500%, något sånt. Det är otroligt höga förväntningar. Och här tror jag verkligen att antingen kommer de att slå eller så kommer de missa, och då är det upp 30 eller minus 30. Vi får se. Marknaden verkar ju vara lite skakig inför den här rapporten. Och en stor anledning lär vara en liksom, UBS-rapport. Alltså investmentbanken UBS kom ut med en rapport förra veckan om att Nvidias ledtider kommit ner drastiskt senaste tiden, från 11 månader förra kvartalet till 3 månader just nu. Och det här betyder egentligen att supply and demand har börjat normaliseras. Och då är egentligen två alternativ här. Antingen har TSMC liksom drastiskt dragit upp produktion, så de kan pumpa ut fler chip, eller så är efterfrågan drastiskt minskat. Vem vet, men det ena är bra, det andra är dåligt. Och vi får väl se nu med rapporten vilken som är vilken. Men vi såg ju att Palo Alto...
Ja, den var ju 20% nu i efterhanden väl?
Ja, alltså det var...
Det är tur att vi filtrerade bort den i våran cybersecurity battle.
I våran screener, ja. Palo Alto Networks. Jag tyckte ändå... Alltså, det är det som är grejen. Det var en helt okej rapport. De mötte eller slog alla estimat, har jag för mig, förutom billings. Där man missade med under 1%. De sänkte omsättningsguidance med typ 2,4%. Och där liksom slaktades aktien med 25% i förhandeln. Det är så en extremt liksom volatilitet i de här bolagen nu, med de här höga förväntningarna. Jag menar, även om rapporten kommer in bra, så är ju Nvidias herre på täppan status ändå lite hotad. Då är de stora, som vi sa förra veckan, de stora techbolagen vill konkurrera. Då har andra chipbolag som såklart vill konkurrera. Sam Altman vill resa 7 biljoner dollar för att starta liksom sitt egna bolag.
Det är pengar det med.
det är helt galet mycket pengar. Och vi menar ju såklart inte billion, utan det är trillion. Vi får ofta mejl om det där och vi har översatt det fel, men nej, vi menar faktiskt 7 biljoner dollar. Och vi har även sett Softbanks Masayoshi som han har fått vind under segern igen nu när ARM har gått upp, och han vill bygga ett liksom 100 miljarder dollars AI-bolag för att konkurrera med Nvidia. Såg även liksom i Twitterflödet ett bolag som heter Grok, startad av Jonathan Ross som skapade Googles första Tensor Processing Unit. Nu har han skapat Language Processing Unit, eller LPU. Och det här är designat för att lösa två stycken LLM-flaskhalsar. Compute density, alltså beräkningsdensitet, och memory bandwidth, alltså bandbredd. Och LPU har högre beräkningskapacitet än GPU och CPU när det kommer till LLM, så vilket drastiskt ökar hur snabb modellen är. Jag menar, jag testade det här lite, och ni vet när man kör ChatGPT, även den man betalar för, så får du ju sitta och vänta, och den här liksom svaret, det kommer liksom mening för mening, och så uppdateras, och så har du riktigt lång svar, så kan du sitta och vänta där liksom någon minut. Men det här är ju realtid, du får svaret från Grok. Och det innebär ju att du kan ju sitta och kommunicera med en LLM i realtid, vilket är rätt stort såklart om du sitter och kanske pratar med den istället för att skriva in och sen vänta på svaret. Så det är en väldigt intressant utveckling. Såklart är ju Nvidia inte bara hårdvara. De har ju såklart sin mjukvarudel i CUDA, som är ett programmeringslager som liksom endast fungerar med Nvidias GPU. Och det är ett väldigt stort ekosystem, flera miljoner utvecklare som använder. Så vallgraven är bredare än bara hårdvaran. Men jag menar, slängs tillräckligt mycket pengar på det här problemet, så kan såklart status quo rubbas. Och jag menar, rubbas status quo, så liksom kommer ju marknaden ta det kommer ju påverka marknaden och som är så otroligt håsad. Såg jag Nvidia lämna in 13F, alltså där de redovisade sina amerikanska innehav förra veckan. Eller om de lämnades väl in tidigare antar jag, men jag läste det förra veckan. Och marknaden reagerade på det förra veckan. Och där satt de bland annat på innehav ARM, Recursion Pharma, SoundHound AI, Too Simple, NonaX Imaging. Och det är inte så jätteintressant vad de hade för aktier där. Men det som var intressant var att det här egentligen var offentlig information sedan innan, om de bara hade luskat ut det. Men trots detta drog de här bolagen i sitt 50% på att den här informationen kom ut. Dessutom såg vi parabolisk uppgång i lillebror Super Microcomputer SMCI förra veckan, som sedan föll 20% under fredagen. Och så totalt är vi ner cirka 30% sen toppen där. Och momentum, aktier som går paraboliskt för att sedan krascha, är lite av ett negativt tecken. Och lite tecken på att momentum börjar ta slut. Det är inte så mycket gas kvar i aktien. Så det är något jag tycker man kan hålla koll på, speciellt om man är intresserad av närliggande sektorer. För jag menar, om Nvidia dumpar nu, finns det ju mycket möjligt liksom, då är det mycket möjligt att man kan plocka upp relevanta aktier till billigare prislapp. Ska dock sticka in här att liksom, trots att SMCI liksom har dumpat 30%, så förväntas bolaget fortfarande 3x sin omsättning kommande året. Samt är det största bolaget i Russell 2000-indexet med liksom en faktor 4. Och står för majoriteten av avkastningen i index year to date, ungefär som Nvidia står för en stor del av avkastningen i Nasdaq. Men det förväntas också hamna i S&P 500 i mars, och det kommer säkert innebära en jäkla massa fondflöden. Så det kan ju vara någonting man vill hålla under uppsikt. Ja, rent allmänt så känns det ju som att det här AI har verkligen börjat sätta sig i marknaden. Jag läser någonting om att 36% av S&P 500-bolag nämnt AI i sitt earnings call i Q4. Och jag tycker ändå att då att nackhåren reser sig lite. För man minns ju de senaste kryptocyklarna, då toppen allt inträffade när en stor mängd bolag pratar om krypto och Web3.
Ja, så är det verkligen.
Ja, men samtidigt har du sett liksom, sälj i Mag7-bolag. Du såg ju Bezos som satt och sålde av Amazon-aktier för 6 miljarder förra veckan, samtidigt som marknaden handlade upp. Sen har du ju liksom investerare som Druckenmiller. Han har ju dumpat jättemånga av sina techbolag, Alphabet, Amazon och Broadcom. Och har köpt Goldminers, Barrick Gold och Newmont istället. Behöll dock Nvidia och Microsoft, även om man säger att det är nosebleed valuations. Så det här sammantaget, samtidigt som man såg förra veckan att amerikanska kärninflationen landade på 4,8% i analyserad takt, för tjänster var det 10%, PPI, ex-mat och energi 6%, och de här inflationsnivåerna förväntas fortsätta vara eleverade. Liksom, det är inte nödvändigtvis så att jag tror att den här liksom, andra vågen inflation kommer komma på studs på grund av det här, men hur kommer det här påverka marknaden som redan liksom, prisat in flertalet räntesänkningar, samtidigt som man är väldigt, väldigt håsad till tillväxt och framtiden? Jag vet inte. Det känns som det är mycket som står på spel här. Och viss risk att det slår slint. Men det var egentligen bara en liten... det blev ett jäkligt långt förspel. Jag tänkte jag skulle bara mjuka upp en lite. Och sen blir det en jäkla rambling från en galning i säkert 20 minuter här. Så skitsamma vad som hände med Nvidia. Jag vet inte varför jag la så mycket tid på det. Men jag har väl ingen annan att prata med än er, mina kära vänner. Oavsett vad som hände med Nvidia, så tror jag att AI kommer fortsätta växa, bli allt större del av samhället. Och jag tror att under 2024 så kommer blickarna vändas mot just flaskhalsarna här, och det kommer innebära ökat intresse för uppkoppling, minne och lagring, som vi pratade om förra veckan. Och det här är väldigt viktiga liksom, delar för det bredare AI-ekosystemet och stödjer den underliggande infrastrukturen som krävs för framtida AI-utveckling. Jag läste en rapport från investmentbanken UBS. De förväntar sig att AI-industrin kommer växa omsättning till 420 miljarder dollar till 2027. Detta har de uppjusterat med 40% från tidigare prognos om 300 miljarder dollar. Och det är en 72% i CAGR från 28 miljarder 2022. Ungefär samtidigt som AI-håsen drog igång. Och det här låter extremt mycket. Och vi vet att säljsidan brukar ta i från tårna med sådana här prognoser. Men jag tycker det kan vara intressant här att sätta det i kontext. Mag 7 genererade 320 miljarder dollar i fritt kassaflöde de senaste 12 månaderna. Estimat ligger på 425 miljarder de kommande 12 månaderna. Det betyder alltså hela AI-marknadens omsättning 2027 prognostiseras alltså vara lägre än Mag 7s fria kassaflöde för 2024. Och då ska man tänka på att mellan nu och då så lär det komma in flertalet spelare som tidigare inte haft råd, så kallade GPU-poors, eller GPU-fattiga spelare. Samt liksom spelare som inte ens finns idag, diverse startups och liknande. Och det här är ju för att kostnader för AI förväntas minska, vilket tillåter allt fler spelare att komma in, som tidigare varit uteslutna för att det har varit för höga inträdesbarriärer helt enkelt. Och man kan ju tänka sig att det innebär lägre intäkter, men det här innebär ju antagligen högre intäkter eftersom det skapar utrymme för innovation och nya applikationer inom industrier med unika behov som inte anammat AI än på grund av just kostnaderna. Sen kan man ju också jämföra med till exempel telekombubblan under 90-talet och tidigt 2000-tal. Mellan 1995 till 2002 spenderades cirka 150-200 miljarder dollar om året i CAPEX för att bygga ut infrastrukturen. Dessutom prognostiserades det att varje människa skulle ha 2 mobiltelefoner var och att privatpersoner skulle gå från att spendera 15% av sin disponibla inkomst till 60%. Och vad vill jag egentligen ha att säga med det här? Ja, även om det är optimistiska siffror vi ser just nu, så kan det bli bra mycket mer optimistiskt innan det börjar bli fullkomligt orimligt, vilket tenderar att hända under just en bubbla. Och som sagt, jag tror liksom inte all investering här kommer gå in till beräkningskraft. Det är networker, minne och lagring som gäller, och det är komplementindustrier som kommer behöva växa sida vid sida om AI faktiskt är här för att stanna. Det vill säga, det kanske bara är en bubbla och kommer gå bort i barn. Jag tror inte det. Jag tror att det är som internet kommer växa sig allt större. Men det som är intressant här med just de här komplementindustrierna är att det är cykliska industrier. Och många har gått igenom en lagerkorrigering. Medan AI-efterfrågan fortsatt varit stark. Och det här innebär ju att många av de här bolagen är lite i en sweet spot. De har relativt enkla komps samtidigt som det är relativt billiga på framtida vinster. Och ett segment här som vi pratade om förra veckan är till exempel connectivity, som behöver upprustas för att AI kräver stora mängder data som överförs snabbt och effektivt. Och jag läste att bolaget Coherent Optics, COHR, ticker, förväntar sig att 800G-transceivrar rampar upp snabbt i H2 2024 och att 800G och högre datareceivrar kommer att utgöra 65% av marknaden 2028. Och ni inte vet vad 800G-transceivrar är, så lyssna på förra avsnittet då vi snabbt går igenom det. Som referens idag står 200G för cirka 65% av deras omsättning, så det är en liksom hög upprustning här, eller en snabb upprustning som kommer ske och behöver ske. Connectivity-bolaget Marvel, som specialiserar sig på optiska komponenter också, menar att trots nuvarande svaghet i andra segment så ser man fortfarande massiv efterfrågan inom sitt AI-segment. Och förutom till exempel Connectivity så har ju minnesbolag. För att köra AI-modeller krävs ju högre minneskapacitet och krävs högre bandbredd för att du ska maxa beräkningar. Och då är ju vissa DRAM-spelare intressanta. Eller DRAM, hur säger man, Niklas?
DRAM kanske.
Men vi säger på engelska, det låter coolare.
Ja, då är det nog DRAM.
DRAM! Jag såg några siffror i alla fall på DRAM-priser. Och det förväntas repa sig under 2024. Förväntas stiga 13-18% sekventiellt bara under Q1. Och de har ju haft riktigt relativt tråkiga år under 2023, förlustår. Och ja, det innebär ju liksom att det känns verkligen som 2024 börjar, det är nu det börjar hända. Cisco har pekat på att de troligtvis är nära botten och de är väldigt liksom långt nedströms. Och det innebär att bolag som är längre uppströms i försörjningskedjan troligtvis redan har bottnat. Meta håller med om att, eller håller med mig här om att liksom de har fallit efter i att skala upp i komponenter jämfört med hur mycket de har skalat upp i sina AI-modeller. Jag tycker några intressanta spelare här, utan att gå in för djupt eller göra listan oändligt lång är bland annat Connectivity och Optic-bolagen vi pratade om förra veckan, Sena och Coherent Optics, ticker CIEN och COHR, som vi pratade om förra veckan. Istället för att jag drar ticker ska vi bara lista det avsnittsbeskrivningen kommer på. Marvel Technology, som också väldigt exponerade mot Connectivity. Micron, som är exponerade mot minne, framförallt High Bandwidth Memory DRAM. Och sen har vi Rambus som är exponerade mot chip-to-chip interface med fokus på High Bandwidth Memory interfaces. Det som är intressant här är att alla dessa bolag ser rätt dyra ut, eller går till och med förlust. Och det är för att de här bolagen är cykliska, och det innebär att man måste normalisera vinsterna för att få rättvisande multipel och se potentialen. Normaliserar du vinstmarginaler på senaste 12 månader så handlas de här bolagen mellan P-2050. Men det här är ju över liksom en hel cykel. Kollar du på peakmarginaler så handlas de mellan P-10-20 just nu. Men det här tar ju inte liksom hänsyn till ökad efterfrågan på grund av AI och liksom andra sektorer. Så tar man hänsyn till det här så handlas de här bolagen på potentiell peak earnings på ensiffriga P-tal. Sena och Micron runt 5. 6 ungefär. Och det gör ju liksom att pekar liksom lite här på finns rätt intressant opportunity i de här omkringliggande områdena.
Man måste dock klara av att räkna lite.
Det är såklart, man måste räkna lite, man måste ha liksom lite framtidshopp. Det kan ju också vara så att hela den här tesen faller sönder om vi ser Grokchip och liknande överallt kommande åren som är sjukt specialiserade, som löser mycket av de här bandbreddsproblemen. Sen också bara en kort instickare, såg här att Jensen Huang, han har kallat bolag som sitter på stora industrispecifika datasätt en goldmine. Och det gör ju att bolag med djupa vertikaler och unika datasätt kan vara otroligt intressant att kolla på just nu. Det har ju skett ett antal uppköp senaste åren. Så har du tips på bolag med så här väldigt specifika unika datasätt, eller kanske till och med intressanta svenska bolag, så mejla gärna, för jag har lust att kika på dem.
Ja, vad menar han då? Han menar att bolag som har sparat väldigt mycket data som man skulle kunna använda och träna modeller på, de kommer få ett stort försprång på grund av AI. Är det det du säger?
Ja,
eller är det han säger?
Det han menar är liksom att vilka är det som vinner AI-racet just nu när det kommer till modeller? Ja, det är de här big data-jättarna, Microsoft och liknande. Men det finns ju viss data de inte har access till.
Ja, men precis. Industrispecifikt. Så låt säga att
sjukjournaler till exempel.
Ja, och det är ju därför till exempel Sverige har ju alltid legat väldigt långt fram när det gäller sjukvård. Eller alltså forskning kring medicin och sjukvård. Och många utländska aktörer också använder svensk data. För vi har ju dels hela vår folkbokföring med personnummer och så vidare. Och vi har jättemycket data. Vi har ju lyckats lagra all data. Även om man får mycket skit i Sverige för att inte regionerna pratar med varandra, så finns det väldigt mycket data centraliserad som är lätt att forska på. Och det gör inte många andra länder. Så det är den typen av data man menar på. Finns det bra, klassificerad, fin data om en specifik industri, då kan man verkligen få hävstång på att investera i AI och träna det på sin specifika data.
Exakt.
Det är ju exakt det caset man använder nu för att håsa upp Fortnox än en gång igen. Vi har ju pratat om det var ju säkert 3 år sedan vi pratade om det med Fortnox, att det skulle kunna vara en guldgruva för dem längre fram, att de sitter på så pass mycket bokföringsdata kan jämföra materialet med det faktiska bokförda, hur man lagt in det, på vilka konton man lagt in det, och därmed träna modell på det, och då skulle man kunna få ut en AI-bokföring.
Jag tror verkligen när det kommer till AI, man måste tänka liksom lite Soros reflektivitetsteori här. Det är ju sån, man pratar redan om att det bubblar, men jag tror att verkligen det kan bli mycket värre än så här, för att kollar du reflektivitetsteorin väldigt enkelt snabbt här, är att liksom ett tema uppstår, till exempel AI när ChatGPT kom ut, och då har du liksom en liksom förmånstagare, och det är Nvidia, och den drar, och liksom den här andra nivåns effekter, liksom vilka som drabbas negativt av det här eller andra bolag som liksom gynnas av det här, det prisas inte in av marknaden än, och det här kan ta rätt lång tid, men över tid så blir marknaden liksom så kallat irrationally exuberant, som Robert Shiller skulle sagt, eller irrationellt sprudlande, för er som hatar när jag pratar engelska. Och liksom det breder liksom ut en FOMO över en bredare bas aktier. som går upp på det här temat. Och det här kan ju liksom ta kvartal, det kan vara över år som för IT-bubblan. Och sist men inte minst så kommer liksom den här basen ha brettat ut sig och vara fylld med aktier som knappt ens är relaterat till AI eller liksom temat i sak. Och liksom antagligen går de inte ens med vinst, och det är liksom ponzis, det är moonshots, och det här är liksom peak hype. Och det är först här som liksom toppen för såna här bubblor och brukar ta slut, och ja, men det är väl... det är efter det som det brukar vända.
Ja, typiskt exempel, om vi tar kryptobubblorna som vi pratade om, när till exempel Kodak gick ut och sa att de skulle lansera Kodak Coin, där någonstans kan man ju säga att bubblan börjar spricka, när bolag som har med helt andra saker att göra börjar skriva om det.
Exakt, så jag har så svårt att se att AI-bubblan skulle spricka när det är liksom, ja visst, SMCI har ju liksom 10-bagat på ett år och Nvidia har väl multibagat, men de flesta andra som gynnas har liksom inte dragit lika, liksom, de har inte gynnats lika mycket än. Det känns ju verkligen som att var och varannan tjomme på Twitter måste sitta och pumpa AI-ponzis innan den här bubblan brister. Och det är då ser du ju liksom, då kommer du se den här kraschen alla vill ha, och du ser en liksom throw of disillusionment, som det heter på engelska, desillusionsdalen, att alla tror att AI är över, kommer aldrig vara bra, och liksom det här är ju, det händer ju efter IT-bubblan. Kolla Cisco, Cisco-aktien före versus efter, och det är väl egentligen då du kan sitta och plocka upp liksom intressanta AI-bolag som faktiskt bevisat sig själva, men för en mycket billigare prislapp och sentiment på botten. Men man vet ju aldrig när det händer. Det kan ju vara om liksom ett kvartal eller tre år. Vem vet? Men det är ju liksom kul att kunna försöka vara lite prediktiv och inte bara vara reaktiv i marknaden.
Jaha, ska jag få prata lite e-handel nu också? Det känns som att tiden gick väldigt fort i den här inspelningen.
Tiden har gått väldigt, väldigt. Det blev ett väldigt långt avsnitt. Och jag ber om ursäkt för min typ 20-minuters monolog om Nvidia.
Ja, men jag kan göra så. Jag skulle kunna hoppa ett bolag av de här. Jag hade tänkt prata om en liten e-handelstrio, men det vart snabbt en e-handelskvartett. Men jag kanske ska stryka ett bolag då, bara teasa det, så får vi återkomma till det nästa vecka.
Nej, vi kör kvartetten. Det är väl lika bra.
Ja,
vi har tid.
Ja, men jag pratade ju i avsnitt 311 när vi gjorde vår lilla årssummering och blickade framåt, så pratade jag om att hade jag en idé om, som jag kallade för broken retail, som jag tyckte var intressant. Och tesen var att många bolag inom liksom, ja, men som är retail-fokuserade, fokuserade mot slutkonsumenter, inte alltså business to business utan business to consumer. Många av dem var rejält nedtryckta på grund av inflationen och lågkonjunktur och så vidare, att konsumenten var svag, så man vill inte ha konsumentorienterade bolag. Därför skulle många av de här aktierna kunna gå riktigt, riktigt bra om det vänder minsta lilla. Ett typiskt exempel som jag lyfte var ju Hemnet. Den har gått som tåget sedan dess, upp 30% year to date. Och där ökar ju marginalen väldigt mycket på grund av, man skulle kunna kalla det för en högre ARPU, fast det är inte det nyckeltalet de använder. Men helt enkelt, man har en högre intäkt per annons. Där trodde ju väldigt många att Hemnet skulle gå dåligt, för att vem vågar, det går inte att sälja hus nu. Men det blir ju tvärtom för Hemnet. Folk vill ju spendera mer pengar på Hemnet när det faktiskt, det är nu det behövs annonseras för att få huset sålt. För 2 år sedan så sålde huset sig självt, det behövde inte Hemnet. Med ett annat bolag som jag pratade om, jag ska prata om några av de här bolagen. Ett av dem var ju Rugvista. Ticker RUG, med risk för att man blir rug-pulled, som man pratar om inom krypto. Skämt åsida, det här...
Som tinfonder blev.
Ja, om man inte kommer ihåg så är Rugvista ett bolag som säljer mattor på nätet. Och de gjorde IPO början av 2021, under håsens hås får man säga. Och just tinfonder som nämnde var väl en stor tagare för mig. De var ju tagare till allt på den tiden i och för sig. Aktien noterades på drygt 100 spänn, gick upp till runt 175 som dyrast under sommaren 2021. Och sen dess har det varit en rejäl nedåtresa med botten. Den tror jag att kring 30 kronor. Så det har varit upp som en sol, ner som en pannkaka. Men det var hösten 2022. Sen dess har det faktiskt börjat se lite bättre ut. Aktien har dubblats nästan därifrån. Handlas till under 60 kronor nu precis. Och frågan var väl egentligen intressant att plocka upp aktien igen. Jag lyfte den i avsnitt 311. Och då det jag lyfte då var att då hade ju bolaget äntligen släppt en rapport med organisk tillväxt igen. Och är det så att aktien är superutbombad och du börjar få igång lite tillväxt igen, ja, då kan det bli väldigt intressant. För det är många som inte tror på bolaget och tror på aktien. Q4 kom in nu den 8 februari. Även här visar man på organisk tillväxt på 9% ungefär. Man kan jämföra det med samma period förra året. Då backade man ju nästan 13%. Så att... ja, överlag, det var ju väldigt fina siffror man gick till börsen på 2021. Men sen dess har ju bolaget havererat. Det finns en anledning till att aktien är ner så mycket. Men nu börjar det se lite ljust ut igen. Nu verkar det börja kunna återhämtas lite. Organiskt växer man alltså 9%. Totalt är dock omsättningen upp hela 14%. Bruttomarginal hyfsat oförändrad, men rörelsemarginalen sjunker kraftigt från 18 till knappt 13%. Och det var ju inte så jätteroligt. EP-vinst per aktie minskar med 16%, men man gör fortfarande vinst. Och tittar man istället ut på helåret, för det här var ju kvartalet. Tittar man på helåret 2023, vilket är intressant, då växer man med nästan 10%. Och det kan man jämföra med att 2022 backade man istället 10%. Organisk tillväxt nästan 3%. Ja, och man växer faktiskt också vinst per aktie för med nästan 20%. Så helt plötsligt är ju det här ett bolag som börjar se lite bra ut igen. Man börjar växa lite grann igen, man börjar göra lite vinst faktiskt också. Dock P17 just nu, så det är inte toppenbilligt kanske, men betydligt billigare än vad den handlats till tidigare. Och med den kraftiga tillväxten så blir ju PEG-talet under ett, så Peter Lynch hade gillat det.
Absolut, sen prisar ju marknaden in ungefär 20% tillväxt för det här bolaget nu strax under. Så att man kan ju fråga liksom hur bra deal man får om man handlar den.
Nej, men precis, och det är väl det jag lite landar i, att den har varit utbombad. Den fick inte heller riktigt den här resan som jag hade kunnat hoppas att det skulle, liksom, de här kvartalssiffrorna skulle få lite lyft på det. Och det har väl att göra med att den faktiskt fortfarande är lite för dyr. Frågan är ju hur mycket man växer framåt. Visst, man prisar in 20% tillväxt. Det är inte jättemycket som pekar mot marginalerna ska bli bättre. Det är väl kommer ju vara lite tufft även i år antagligen. Det är inte jättemånga som köper matten då, även om det är intressant faktiskt att de också har lite B2B och sådär också. Och dessutom tappar man ju rent tillväxtmässigt. Nu är det ju vinsten som är mest intressant, men bara tittar man bara på omsättning så bör ju den också generellt nu se med att många bolag börjar sänka priser. Men förra året fick man ju 10% gratis bara av inflationen, och nu är det ju många som faktiskt börjar backa och sänka sina priser igen. Så att det är ju mycket som talar för att själva för omsättningstillväxten i alla fall inte kanske kommer så starkt.
Motiverat PE på sånt här bolag borde väl ligga runt 15-20 givet den här tillväxten de har. Håller de inte tillväxten så borde det vara lägre, såklart.
Ja, jag tycker inte ens 15-20, jag tycker snarare kanske då 10-15. Det är dock ett väldigt stort spann däremellan. Men låt säga att man kanske ska ha P12 eller 13 eller någonting för det här. Jag tittar framåt lite grann. Jag säger att marginalen tänker jag ska bli oförändrade framåt. Skissa på en vinst per aktie på drygt 4 kronor för nästa år. Och det är P14. Och det är väl rimligt värderat, ska jag säga. Så kanske inte riktigt en raket jag hade räknat med. Och den här kursresan också uteblivit sedan årsskiftet. Jag tror helt enkelt att den inte är tillräckligt utbombad. Man har inte tillräckligt låg prislapp på det här. Men kan vara ett intressant case att hålla koll på. Får man igång tillväxt lite rejält, får man upp lite marginaler, kan det bli rätt intressant. Värt också notera att fritt kassaflöde ligger just mer än 60% högre än vinst per aktie. Och man behöver ju inte bara växa organiskt, man kan ju växa på andra sätt också. Så det kan ändå vara lite intressant att hålla koll på. Men jag äger inga aktier i dagsläget. Höjde för övrigt utdelningen här 20%. Direktavkastningen ligger nu på 3%. Det tycker jag också är lite styrketecken ändå. Ja, tycker RUG som sagt, handlas på First North. Aktien har ett börsvärde på drygt 1 miljard och drygt 1300 ägare på Avanza. Så att det är inte ett jättestort känt bolag ändå. Och ett annat bolag som har typ exakt samma börsvärde, det är Björn Borg, som jag ju nämnde lite tidigare här i avsnittet. Och det var också ett bolag jag tog upp i avsnitt 311. Jag tror att de flesta känner till det bolaget väldigt väl. Kalsonger är väl deras största business. Och det jag sa som var intressant, tycker jag, Björn Borg just nu, var att marginalerna tyckte stärkas. Även fast försäljning och så vidare såg ganska svag ut, så ökar marginalen. Och det är mycket tack vare deras egen e-handel ökar andel. Och det är ju en medveten strategi man gör. Här kan man ju jämföra, titta på ett klassiskt liksom, bolag som, vad vet jag, Adidas eller någonting. De har ju typ 10% rörelsemarginal. Medan ett bolag som Revolution Race, som kör helt på sin egen e-handel, ligger på 20%. Så det är ju mycket mer attraktivt att ha ett bolag som sysslar med e-handel snarare än att stå och sälja i andras butiker. Och det här är lite intressant. Så Björn Borg, tyvärr nu kommer ju de i rapport den, vad sa jag, 23, alltså på fredag, så att den här vet vi inte så mycket om än. Men den har gått bra i alla fall, aktien. Nästan 20% upp sen årsskiftet. Och i Q3 växte man ju 5%, justerat för valuta endast 1%. Men marginalen ökade från 48% till 52%, alltså 4 procentenheter bättre. Och det gjorde att resultatet efter skatt ökade hela 44%. Man fick en kraftig hävstång. Och då nämnde man just också att det är e-handeln och övriga egna kanaler som växer betydligt starkare än marknaden. Och det är ju riktigt intressant. Man stänger faktiskt till och med butiker, som jag tolkar det, för att satsa mer på e-handeln. Estimaten för Q4 blir intressantare eftersom rapporten kom på fredag. Enligt Pinpoint är analytikernas estimerade omsättningstillväxt bara 2% för Q4, medan Pinpoint-användaren tror på 5% ökning. Jag lutar mer mot 5% än 2%. Jag har till och med skissat på runt 6-7% ökning.
Åh helvete, här var det bullish.
Ja, jag kanske är lite väl håsig.
Många kallingar som ska säljas.
Exakt. Analytiker och Pinpoint-användare är dock mer överens kring marginalen. Och här är det EBIT-marginal, eller vi skulle kunna säga rörelsemarginal som man estimerar. Om man tror att den ska ligga på runt närmare 9%. Jag skissar på 8%. Tittar man då på helåret 2023, alltså de tre kvartal redan sett och då estimatet för sista kvartalet, så får jag i alla fall ut en vinst per aktie på runt 3 kronor. Och det skulle med dagens kurs på 52 ge P17. Nästa år kanske P13-14. Mm. Tycker det är ganska fair värdering, kanske till och med lite billigt, med tanke på vilket kvalitetsbolag det här än där. De är väldigt bevisade. Man har en direktavkastning nu på nästan 4%. Och ja, det känns som att man har lite momentum i affären. Just den här marginalresan kan bli ganska intressant. Så jag äger faktiskt lite aktier här, även om det är lite kortsiktigt. Och som att jag kanske inte nämnde det, men Björn Borg känner ju alla till och kan hitta. Men de har i alla fall ticker Borg också. Drygt 6 000 ägare på Avanza faktiskt. Så det är betydligt mer ägt bolag. Och de ligger ju på small cap också, på riktiga börsen.
Ja, nej men det ser, som du säger, ser intresserat ut. Intressant ut. Motiverat PE borde väl ligga runt 15. Så länge de inte tokfallerar i sin tillväxt liksom, men
nej, och det man vill se här är att tillväxten är helt okej om den är ganska flät eller så. Det är viktigt att de lyfter över den till sina egna kanaler och därmed får upp marginalerna och då ökar ju vinsten på det sättet. Och det är det som är intressant, och det är den här typen av lite så, det behöver inte vara en stor liksom turnaround som nästa case jag ska prata om, men ändå lite liten växling ändå från det man har gjort, att man gör någonting annorlunda. Samma där som jag hoppas på Rugvista, att man skulle se att ja, men nu får de igång tillväxten igen, men jag ser inte riktigt att de gör någonting särskilt till som ska driva det, utan det känns mer bara så att man haft lite mer flyt kanske, jag vet inte, jag kanske missförstår dem helt, men Björn Borg känns som att ha en tydlig strategi ändå för att öka vinsten. Och ett bolag som verkligen som ska göra turnaround, det är Nelly. Och det här vet jag att Aktiesnack, den podden som vi gillar och har samarbetat med, de har pratat mycket om det här bolaget. Det är väl Peter där som äger aktier och driver det caset.
Var inte det hans pitch i våran tävling till och med?
Nej, han pratade om Cefello i våran tävling.
Aj, okej.
Men de gör också turnaround kan man säga. Och det här är lite samma typ av turnaround får man säga. De gör har lite samma strategi faktiskt. Det överlappar lite grann. Men Nelly har han pratat om. Jag tycker att han har gjort ett bra dragning där. Och jag köper det här caset rakt av. Det är väldigt, väldigt intressant. Nelly är ju också en modaktör som nog de flesta känner till väl. Det intressanta är att det här bolaget har gått väldigt dåligt. Nu. De har haft mycket problem. Liksom. De har haft svårt att få ihop lönsamhet och så vidare. Men nu har de då satt upp en ny strategi, bland annat tillsammans med Lager 157-grundaren. Nu är inte det i och för sig ett Lager 157, då tänker man ju inte kvalitet och att satsa på premiumprodukter. Men Lager 157-grundaren får man ändå säga att gjort ett starkt jobb. Nu kommer jag inte ihåg vad han heter tyvärr, det skulle jag ju förstås ha skrivit upp. Men han har ju köpt in sig i Nelly och är inne nu och jobbar väldigt aktivt med att försöka göra en stor resa där. Och jag tror att han kan lyckas med det här. Omsättningen är rejält på Nelly, och det är det som är intressant nu, att man kan tycka om caset trots att omsättningen är ner. Man tappar nästan 20% för hela året här, men det man gör det är att man stärker upp sina marginaler, liknande Björn Borg här då. Man rens, och ska man då koppla det till Cefello har ju också sagt att det är ingen idé att vi satsar massa marknadsföringspengar på flyktiga kunder som vi ändå inte tjänar någonting på, då får vi ingen ROI. Det kan HelloFresh få hålla på med. Cefello har ju då sagt att vi rensar bort dem, vi ska behålla våra lojala kunder och satsa på dem, så ska vi tjäna bra med pengar på de kunder vi har. Och det är egentligen samma lite strategier som Nelly kör. De rensar också kunder, de vill inte längre ha flyktiga kunder. Utan man vill stärka upp marginalerna, man har levererat 3 kvartal i rad med lönsamhet. Och bruttomarginalen har också förbättrats jämfört med föregående år. Den är uppe nu på 50%, vilket är 9 procentenheter bättre än tidigare. Det är en enorm förbättring. Rörelsemarginalen är upp nu på 8% från att tidigare varit negativ. Och det man gör egentligen, strategin man har, man minskar variansbredden, ett fint ord för att säga att man ska ha mindre produkter. Man satsar mer på toppsäljarna och så rensar man ut resten, för det är dyrt att ha stora lager, eller det är dyrt att ha ett stort produktutbud. Man satsar på egna varumärken och de växer också, bra faktiskt, och man har bättre marginal förstås på dem. Man jobbar också med returgraden, den syns dock inte riktigt i siffrorna för att man tappar en hel del B2B där man haft mindre returer. Men generellt så säger man ändå att arbetet med att minska returgraden ökar. Man vill ju förstås inte att folk skickar tillbaka sina produkter, för då tjänar man inte pengar på dem. Och det kostar i hantering och så vidare. Man ökar också fullprisförsäljningen, också rimligt. Man vill inte behöva rea ut varor för att bli av med dem. Och man har haft ett stort besparingsprogram som ibland handlar om att minska headcount. Och det har man gjort och börjar se nu bra effekter av det. En intressant kommentar tycker jag från senaste rapporten, det var att man säger att marknadsklimatet har varit utmanande. Vi märker att kunderna noggrant överväger sin köp, och i det klimatet investerar många hellre i vardagsmode, plagg som kan användas vid flera tillfällen. Och därför gäller det då att fine-tuna liksom sitt sortiment till att innehålla den typen av produkter som är relevanta. Man behöver inte satsa brett och satsa på allting. Och tittar man på lite siffror, 66 öre per aktie gjorde man i Q4. Man kan göra en sån här liten enkel räkne, överslagsräkning som jag brukar göra ibland. Man tar det bara gånger 4, då skulle man få P6 på dagens kurs. Dagens kurs är 17 kronor. Det är ju förstås lite överdrivet, man kanske inte kommer göra exakt det. Men det säger någonting om hur billigt det är om man skulle kunna hålla den här typen av vinst.
Jag tror inte du kan göra det, för Q4 är by far det starkaste kvartalet för retail. Så du kommer ju drastiskt överskatta vinsten resten av året.
Ja, fast just vinsten är inte så faktiskt jättebra för Nelly. Det kommenterar de själv på också. Att det är en period man inte gillar så mycket, för att det är Black Friday, det är mellandagsrea, det är väldigt mycket reor under den perioden. Men absolut, det brukar vara det starkaste kvartalet. Och jag säger också att det inte är så man ska räkna på det här caset. Jag bara tar det som ett exempel. Poängen är att man håller på och höjer marginalerna. Det jag tycker generellt ändå att det är lite för billigt där för ett väletablerat bolag med ett fint varumärke och som gör en väldigt intressant resa just nu. Så det här äger jag faktiskt också lite aktier i.
Ja, men jag tänker liksom att halverar du vinsten där så får du ändå för P11-12, och det är ju också billigt. Men...
Ja, och det är därför jag bara säger det som ett
exempel. Det är kanske lite mer resurser.
Absolut, jag håller med helt. Och jag säger det bara som ett exempel. Apropå utmanande klimat, några andra sista bolag jag ska prata om som också pratar om utmanande klimat, och de här ingår väl inte riktigt kanske i e-handelstrion, men det är retail helt klart, och det är ju New Wave, ticker Neva. Och det här bolaget känner nog också många till. Det är ju också en klädhandlare till stor del. Största varumärket förstås är Craft, men man har många andra varumärken. Man har ibland ett varumärke som är helt glömt bort namnet på nu, Cutter och någonting, som håller på att satsa på golf till exempel. Cutter & Buck heter de. Man köpte ju i somras också bolaget Tenson, som ju håller på med friluftskläder, lite konkurrent till Revolution Race. Ja, och här är väldigt intressant. De har ju också en väldigt bra, skulle jag säga, vd med fin track record i Torsten Jansson, som handlar på sig rejält med aktierlöpande. Men det här är mer retail och mode än e-handel. Men jag tyckte det var intressant att lyfta dem. Dels kom de ju med sin helårsrapport här nyligen, och dessutom hade de kapitalmarknadsdag bara häromdagen. Och då uppdaterade de sina finansiella mål, och då framförallt marginalen var ju det som var intressant. De har ju sedan tidigare mål om att de ska växa 10-20%, varav 5-10% per år organiskt. Dock säger man att det här kommer ju variera över tid. Det är inte så att man kommer slå det här. Det kommer inte gå som en klocka. Just nu till exempel är det ett tufft klimat. Man har även lite soliditetsmål och sådär. Men det mest intressanta är marginalmålet. Marginalmålet har ju legat på en rörelsemarginal på 15%. Och man har ju legat över, eller på eller över det målet nu de senaste 3 helåren. Och då är det ju intressant, då är ju många som har frågat sig just, många analytiker och andra investerare som undrat, är det en hållbar marginal? För att ligger man över sitt mål så finns det ju en chans att man kanske ska ner till målet igen då, och då är det ju negativt. Men det var ju ett rejält styrketecken då ändå att säga att nej, vi ska faktiskt upp, vi höjer rörelsemarginalmålet till 20%. Och då lyfter man ett antal punkter varför man ska lyckas med det här. Det handlar ju dels om att man har ett gäng dotterbolag som har lyckats med det här, som visar att det går. Man tror att de andra ligger bara efter, de kommer man kunna liksom rensa upp och göra bättre så de också når 20% marginal. Man har faktiskt också mycket automatisering kvar att göra. Man nämner Autostore som en av sina leverantörer där. Och det är intressant, det är ju noterat för mig på norska börsen. Och det handlar ju om att automatisera handel. Väldigt intressant. Jag rekommenderar att kolla på den där kapitalmarknadsdagen som finns inspelad. Det var väldigt mycket som var intressant där. Aktien har också gått väldigt starkt. Den är ju nästan 20% plus i år. Det är ju roligt överlag tycker jag just med New Wave. Jag tycker ändå, fick en fråga om någon jag chattade med på Twitter. Så här, vad är egentligen edgen i New Wave? Edgen i New Wave handlar ju om att så många dels tycker tråkigt bolag med tråkiga varumärken. Många har liksom sett ner på att man har stort lager. Men där menar ju Torsten på att lagret är superintressant, för vi jobbar så mycket med profilprodukter. Vi säljer till fotbollslag och så vidare, framförallt via märket Craft. Och då spelar det ingen roll, det finns ingen modegrad här. Om Nelly sitter på ett stort lager så är det ett problem, för de jobbar med mode och det går ur tiden. Men om Craft sitter, liksom, han sitter på fotbollströjor som är något år gammalt, så gör det ingenting, utan snarare har det varit en fördel. Speciellt i covid när det inte gick att få tag på saker, alltså logistikmässigt, så var det jättebra ett stort lager. Och man kan ju diskutera inflationsmässigt, när priserna går upp, då ökar ju lagret i värde om det fortfarande är säljbart. Och det menar man att det är. Och trots den här svaga marknaden så växte man ju på helåret försäljning i detaljhandel med 1%, men profil växte hela 12%. Så profildelen går väldigt starkt. Och craft överlag är ett märke man satsar på och försöker göra lite mer premium. Man satsar ju på att bygga, liksom, sätta upp lite butiker och så här, bygger det varumärke att man även skor där som ännu inte är lönsamma men som man tror kommer bli det. Jag har faktiskt till och med skaffat ett par craft skor för att prova.
Ja, men du är väl medelålders nu, så det är väl on brand.
Ja, men det är löparskor alltså, ska tilläggas. Det är inte vardagsskor, det tror inte Craft har den. Ja, men väldigt intressant i alla fall tycker jag, New Wave. Och det har ju också varit väldigt blankat. De har inte siffran framför mig. Väldigt hög blankningsgrad i New Wave. Säkerligen många av dem som fick täcka, vilket kanske gjorde att man fick sån himla rusning på rapportdagen. Men jag tycker fortfarande att det här är billigt. PE ligger på 14 på rullande 12, men kanske PE 10-12 någonting på nästa år. Och jag tycker att det förtjänar högre värdering. Jag tycker att man borde ha åtminstone PE 15 någonting på det här. Och därför äger jag lite aktier även i New Wave.
Nej, jag håller med. Det här känns som ett PE 15-bolag och då är det ju fortsatt billigt. Jag menar, då har du liksom så här, härifrån 15-20% avkastning per år. Så ja, jag tycker det är billigt. Jag tycker att det är väldigt kul. Det var så många som sprang segervarv förra sommaren när New Wave var nere på 70. Folk satt och ojade sig om att de här Twitter-favoriterna, de sprängs alltid. Men Torsten segrar i slutändan och får ju springa sitt egna segervarv här. Jag kanske toppar träffa toppen här och så faller det ner till 70 igen. Men det känns ju verkligen som att Torsten vet vad han håller på med. Och att bygga upp de här lagren framförallt var ju snäppet på genialiskt. Och är nog bättre sätt att hantera kassan än vad många tror att det är.
Ja, och man närmar sig faktiskt också, börjar närma sig en all time high New Wave. Det hade varit kul om man kunde ta ut det igen. Det var ungefär ett år sedan man såg all time high. Han får väl skriva en ny bok om det går bra för en aktie. Han hade ju skrivit från fet till atlet, men snart kanske han kommer kunna skriva från blankad till topprankad.
Ja, det var bra.
Och det tycker jag vi rundar av dagens avsnitt. Som vanligt, vi ska väl påminna om att det inte är någon rådgivning eller rekommendation som pågår i podden. Alla åsikter var egna och gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Kontakta oss på podcast@marketmakers.se eller Twitter @marketmakerspod. Lämna gärna en recension på iTunes. Vi vill också rikta ett stort tack till NordVPN. Länk finns i avsnittsbeskrivningen.
Och sist, men absolut inte minst, kära lyssnare, stort tack för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
That's the sound of another sale on Shopify, in store. Shopify POS is everything you need to sell in person. From payments to inventory, Shopify unites your sales into one commerce platform. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/retail23. shopify.com/retail23.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.